Ja, så där får Jesus hålla på med oss också, han som är den store mästaren. Att det kan så lätt komma saker som gör att det blir ostämt. Men vilket tålamod han har. Och så har han de underbara verktygen, ordet och anden som han stämmer oss med. Och så låter det riktigt bra, kommer det härlig lovsång ifrån hjärtat.
Mitt hjärtas sång, den tonar i mitt inre på vandringen till Guds Jerusalem. Var sorg blott är en sten på vägen uppåt i himmelen, där är mitt rätta hem. På vägen hem mitt hjärta må du sjunga, på Guds väg ditt jubel här uppstyn. In till den dag mitt öga skådar staden, och Herren själv mig kallar hem. Vad jorden har dess värde helt fördunklas, det räcker blå den kort en flyktig tid. Hur ringa synas jordiska bekymmer mot evigheten djupa stilla frid. På vägen hem mitt hjärta må du sjunga, på Guds väg ditt jubel här uppstyn. In till den dag ditt öga skådar staden, och Herren själv mig kallar hem. Med all din strid och ävlan erbjuder här en mörk och dyster syn. Men människoanden liknar unga falken, som glad och fri sig svingar emot sky. På vägen hem mitt hjärta må du sjunga, på Guds väg ditt jubel här uppstäm. In till den dag mitt öga skådar staden, och Herren själv mig kallar hem.
Halleluja, tack Jesus. Halleluja. Ja, då är det dags att ta fram det allra bästa instrumentet, Guds ord. Det som är orsaken till att vi står här och sjunger och spelar och är saliga. Det som är orsaken till att även den som inte kan spela eller sjunga en ton ändå kan ha en jubelsång i sitt hjärta. Tänk vad underbart att vi har Herrens ord. Och nu så ska vi läsa ifrån första Samuelsbokens första kapitel. Och jag kan väl tala om att jag tycker att det är lite extra spännande att tala över den här texten, därför att där talas det om Samuel. Och den äldsta av våra barn, han heter Samuel. har alldeles nyss fyllt 20 år. Och mellanflickan, hon heter Hanna. Och Hanna är ett namn som vi också kommer att stöta på i den här berättelsen. Och vi har tre barn och två av dem har hebreiska namn. Och det passar ju bra för två tredjedelar ungefär av Bibeln är ju skriven på hebreiska. Och sista tredjedelen är skriven på grekiska. Så därför fick den sista yngsta dottern ett grekiskt namn, Anastasia, som betyder uppståndelse. Och vad Samuel och Hanna betyder, det vet ni säkert redan, men annars kommer ni snart att bli påminda. Nu ska vi se om jag hittar något lämpligt avstånd här. Det får inte vara för mycket avstånd till Guds ord, utan det ska vi hålla oss nära. I Ramataim i Efraims bergsbygd bodde en man som hette Elkana. Han var från Sufs land och var son till Jeroham, son till Elihu, son till Tohu, son till Suf av Efraims stam. Elkana hade två hustrur. Den ena hette Hanna och den andra Peninna. Peninna hade barn, men Hanna var barnlös. Varje år gick Elkana från sin hemstad upp till Silo för att tillbe och offra till Herren Sebaot. Där var Elis båda söner, Hofni och Pinehas, präster i Herrens tjänst. När Elkana offrade gav han sin hustru Peninna och alla hennes söner och döttrar flera andelar av offret, medan Hanna fick en enda. Men om jag minns rätt stod det i den gamla Bibeln att han gav henne en dubbel lott. Visst står det väl så? Ja, och det tror vi på, eller hur? Halleluja! Ja, det gäller att kolla bibelöversättningen innan man träder upp här tydligen. Ja, just det. Nej, men det håller vi fast vid. Att han hade Hanna kär trots att Herren hade gjort henne ofruktsam. Tänk att hon fick en dubbel lott ifrån Herrens bord. Hennes rival retade och förödmjukade henne ständigt för att hon var ofruktsam. Elkana gjorde sin färd år efter år, och var gång Hanna följde med upp till Herrens hus blev hon hånad av den andra. När Hanna då grät och inte ville äta sa hennes man Elkana till henne: "Varför gråter du, Hanna, och varför äter du ingenting? Varför är du så sorgsen? Är jag inte värd mer för dig än 10 söner?" Vi börjar så där. Vi läste här om en man som verkar vara en god och gudfruktig man. Visserligen står det att han höll sig med två hustrur, och det är ju verkligen ingenting att ta efter. Han kunde gott ha nöjt sig med en, så hade både han själv och alla i hans omgivning mått mycket bättre. Det kan vi inledningsvis konstatera. Men vad som var fint med det här mannen och med hela familjen, det var det att varje år så begav de sig till Herrens tempel i Silo för att offra. Man vet inte säkert vad ordnamnet Silo betyder, men jag har för mig att Luther, och så något som jag tycker är en stark auktoritet, de som har översatt den norske kyrkebibeln, menar att det namnet Silo betyder fridsfursten. Och tänk vad underbart att på samma sätt som det fanns ett silo att gå till innan templet var byggt i Jerusalem av Salomo, så har vi ett silo, en fridsfurste som vi får gå till för att offra lovets offer och för att frambära oss själva som ett levande Gud välbehagligt offer. Och samtidigt kunna ta emot det underbara som det innebär att få vara i gemenskap med honom. Det var ju offerhögtider som firades där till Herrens ära. Och det ville de inte missa, den här familjen. Utan de var angelägna om att få vara med. På samma sätt får du och jag vara angelägna om att söka oss till Jesus. För att överlåta oss i hans goda händer. Tänk vad fantastiskt, detta silo där människor fick möta Gud, där jorden fick möta himlen, där de ofullkomliga fick möta den fullkomlige. Likadant är det när vi går till Jesus. Vi är människor som får möta den levande Guden genom hans son Jesus Kristus. Vi är ofullkomliga, men vi möter honom som är fullkomlig. Jorden möter himlen vid Golgata. Halleluja! Tack och lov. Och då så står det här,
att när Elkana offrade gav han sin hustru Peninna och alla hennes söner och döttrar flera andelar av offerköttet.
När man offrade här, och det står särskilt i, om man går och läser lagen, det kan vara härligt att göra det också. Det är viktigt av Guds ord. Där står det om det tackoffer som frambärs som lovoffer. Där beskrivs det hur en del av det som offrades, det brändes upp till Herren. En del gavs till prästen och en del fick de som hade offrat äta inför Herrens ansikte. Och det här är ju en underbar förebild till det som står om det som de första kristna och även vi får hålla fast vid. Apostlarnas undervisning, brödragemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. I allt detta är det så att vi, så ofullkomliga som vi är, får komma Jesus riktigt nära och vi får ta emot från honom. Genom ordet ger han sig själv till oss, så vi får genom det en direkt kontakt med honom. För Jesus är ju Guds ord i egen hög person. Och samtidigt så får vi dela Guds ord med varann, och det bygger upp församlingens gemenskap. Tack och lov! Och så har vi brödsbrytelsen, där det talas om hur välsignelsens kalk ger oss samhörighet och delaktighet i Jesu blod. Och hur brödet som vi bryter ger oss delaktighet i Kristi kropp. Och det talas om att vi genom att fira Herrens måltid förkunnar hans död till dess att han kommer. Även det är en fantastisk sak, där vi både har gemenskap med Jesus, halleluja, och med varandra. Och så har vi brödragemenskapen. Och då är det ju så fantastiskt med den också. Det är både det att vi träffas som Guds folk och samtidigt upplever att när vi är samlade i hans namn, då är han mitt ibland oss. Inte bara när vi möts till möte, utan om vi möts ute på gatan eller i väntrummet hos tandläkaren eller var som helst. Så fort som vi träffar en broder eller syster, då har vi en samling på heligt rum och då är Jesus mitt ibland oss. Och då kan det hända saker där i väntrummet eller var vi sitter. Vi kan få möta Jesus där. Halleluja! Och så har vi ju bönen, som också är detta fantastiska gemenskapen med Gud som vi får. Men samtidigt, genom bön i Jesu namn, får vi gemenskap med varandra. Så vi har både den bönen som är så att vi stänger dörren om oss. Vi är alldeles ensamma med vår far genom Jesus. Och att vi träffas och ber tillsammans, ropar endräktigt till Gud och gång på gång svarar och får erfara att han gör under. Så till detta var det här det offret, där man gav en del till Gud, en del till prästen och en del åt man med sin egen familj. En underbar förebild på hur det är i församlingen med apostlarnas undervisning, brödragemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. Halleluja! Och nu så läste vi här om Hanna, att hon fick alltså en dubbel andel av det som kom ifrån Herrens bord. Vi har redan läst här att Hanna var ofruktsam. Hon hade inte så mycket egna meriter att komma med. Tyvärr var det så att man såg ofta ner på de kvinnor som inte hade fött barn. Tänk vad primitivt man kan tänka. Gud älskar ju varje människa lika mycket och han ger oss olika gåvor. Och det står att hos var och en framträder anden så att han blir till nytta. Och därför får vi aldrig se ner på en broder eller syster som inte har fått samma gåva som jag. Utan jag måste komma ihåg att den brodern eller systern jag möter är lika mycket värd inför Jesus. Och genom honom eller henne så kan jag få ta emot välsignelser som jag aldrig själv skulle kunna få tag på. Därför är församlingen också så viktig, där vi får komma tillsammans som Guds folk och tjäna var och en med det som han eller hon har fått. Hanna var alltså fattig på egna meriter, men just därför tror jag det var som hon fick en dubbel arvslott ifrån Herrens bord. Och du som känner dig fattig i dig själv, du som har det som Jesus säger, att de är saliga som är fattiga i anden, som känner sin egen brist och kan erkänna det både för sig själva och för Herren, och även för andra, för att få hjälp i bönen när så behövs. Vi har ett särskilt löfte om att vara saliga. Och här såg vi alltså att Hanna, som verkade så fattig, som saknade något som verkade så nödvändigt, hon fick en dubbel andel ifrån Herrens bord. Och du som har kommit hit och känner dig fattig, Jesus vill ge dig en dubbel andel ifrån sitt bord. Han vill gjuta sin välsignelse och sin ande över dig, så att du får uppleva att du är rik. Hannas namn, kommer ni ihåg vad det betyder? Betyder den benådade. Och tänk att vi får höra till skaran av benådade syndare. Halleluja! Vi hörde ju om det här tidigt i mötet. Det både talades och sjöngs om nåden. Jag undrar på att man känner här att Gud är nära. För när man talar om sina egna förtjänster, då är han inte speciellt nära. Men när man talar om nåden, då är han med och vill anden stadfästa. Med under och tecken också. Halleluja! Ja, Hanna var benådad, för hon hade sin skatt ifrån Herrens bord. Måtte du och jag sätta värde på det, vad vi får ifrån Herren. Nu så ska vi läsa om Peninna, som alltså också var hustru till den här samma mannen. Och vi har redan konstaterat att då blir det ju alltid tokigt. Och då så står det att hennes rival, alltså Peninna, retade och förödmjukade henne ständigt för att hon var ofruktsam. Elkana gjorde sin färd varje år, och Hanna följde med upp till Herrens hus, och då blev hon hånad av den andra. Och så står det att hon grät och inte åt någonting. Här ser vi hur fruktansvärt farligt det är att vara elak mot människor som kommer och vill söka Gud. Tänk att där inför Guds ansikte i templet, som skulle vara en helig plats, där blev Hanna påhoppad. Och må Gud hjälpa dig och mig att vi aldrig gör som Peninna, hånar någon eller får någon att känna att han eller hon inte är välkommen. Herren har öppnat sitt hus och vill att det ska vara ett bönens hus för alla folk. Där ska alla som kommer känna sig välkomna. Välkomna att smaka och se att Herren är god. Och så vill han välsigna, så att de också får ta steget att ta emot Jesus och låta döpa sig och kunna bli medlemmar i församlingen. Ja, men detta att man får känna sig välkommen när man kommer till Guds folk, det är så viktigt. Annars kan vi, precis som Peninna, driva människor bort så att man tappar intresset för det som finns på Herrens bord. Måtte det aldrig hända. Peninna hade ett så vackert namn. Det betyder pärla. Och det finns ju två sorters pärlor, om jag har förstått saken rätt. Det finns den falska pärlan, som har gått till så att man har bändat upp en mussla eller ett ostron eller vad det är, och lagt i någonting grumligt, någonting vast, ja, i alla fall någonting orent, och tvingat det stackars djuret att spinna pärlemor runt om tills det blir en pärla som är så vacker att titta på, men som ändå inte är ren innerst inne. Sen har vi den äkta pärlan, som är spontant bildad av en mussla. Det som är äkta ända ifrån grunden. Och då ser ni skillnaden mellan den som är religiös och har försökt lägga en fin from fernissa utanpå ett liv som där ändå inte Jesus har fått röra vid det innersta. Det talas om människor som har ett sken av Guds fruktan, men som inte vill veta av dess kraft. Och det betonas att det blir många av dem i den yttersta tiden. Vilket allvar det ligger i detta. Gud lurar man inte. Och i längden blir det svårt att lura människor, för det där orenade hittar alltid någon väg ut. Ja, men vad underbart det är när en människa blir född av anden, född av Guds ord, av vatten och ande, blir en ny skapelse i Kristus Jesus, så att det är rent ända från det allra innersta. Då är det en äkta pärla som är högt aktad i Jesu ögon. Så högt att han sålde allt för att kunna förvärva åkern där pärlan fanns. Tänk vad underbart det är. Jesus har offrat allt för vår skull.
Tack och lov. Och nu så står det här att Hanna, hon blev ju hånad. Och då står det att hon grät och inte ville äta. Och hennes man försökte trösta henne och sa: varför är du så sorgsen? Är jag inte mer för dig än 10 söner?
Ja, han gjorde i alla fall ett försök. Och det är mycket bättre än att inte försöka allt. Sen kan vi väl undra om det var den bästa formuleringen han kan hitta. Det går alltid att hitta kritiska synpunkter. Men han gjorde åtminstone ett försök.
Ja. Men det behövdes mer här. Och då så står det, det läser vi vidare ifrån vers 9. Efter en offermåltid i Silo trädde Hanna fram inför Herren. Ja, här har vi det som behövs. Att få träda fram inför Herren. Vid dörrporten till Herrens tempel satt prästen Eli på sin stol. I sin sorg bad Hanna till Herren. Och gråtande gav hon honom ett löfte: Herre Sebaot, om du ser till din tjänarinnas nöd och vill ta dig an mig, om du inte glömmer bort mig utan skänker mig en son, då ska jag ge honom åt Herren för hela livet, och ingen rak kniv ska någonsin vidröra hans huvud.
När man läser det här, då tycker man ju först att Hanna nästan gick för långt. Om hon efter allt lidande skulle få en son, skulle hon då inte få behålla honom? Men vi ser någonting fantastiskt här. Och det var att Hanna kände Gud. Hon älskade honom av hela sitt hjärta. Och hon visste att ingenting skulle kunna bli bättre för hennes son än att få vara Herrens egen. Att få vara i tjänst för honom redan som liten. Hon visste att hon la sin son i de bästa händer som finns. Han som är barnens vän och som bevisade det genom Jesus, som tog barnen i sin famn och välsignade dem och som sa till kraftfullt mot dem som tyckte att barnen var störande. Det är klart, barn är störande. De har ju mycket kvar att lära. Det är jobbigare när vuxna är störande, för de borde i alla fall ha lärt sig någonting. Barn har åtminstone någonting som man skulle kunna skylla på. Så låt oss tacka Gud om det är barn som för lite väsen. En dag kommer de att höja sin röst och förkunna evangelium. Kanske under förhållanden där det är hårt motstånd som skulle vara svårt för oss att klara av. Men låt dem höja sin röst. Den kommer när Herren tar röster i sitt bruk, då blir det underbart. Och redan så små får de vara med och uppfylla det som står: av barns och spenabarns mun har du berett ditt lov. Hanna älskade Gud. Hon kände honom. Hon visste: ingenting kan bli bättre för min son än att få vara Herrens egen. Och hur är det med dig och mig? Förstår vi vilken far vi har? Och förstår vi vilken frälsare vi har, så att vi överlåter det vi är och det vi har i hans goda händer?
Tack och lov. Ja, det stod här också: ingen rak kniv ska någonsin vidröra hans huvud.
Det visade att han skulle bli en Guds nasir med ett hemligt tecken från Gud på sitt huvud. Och på samma sätt så är det ju med oss som tillhör Jesus. Att vi är beseglade med den helige ande som ett vittnesbörd om att vi hör Herren till.
Och så stod det: hon bad länge inför Herren och Eli satt och iakttog hennes läppar. Hon bad nämligen tyst för sig själv och rörde läpparna utan att rösten hördes. Eli trodde att hon var berusad. Hur länge ska du bära dig åt så där, sa han. Se till att bli av med ruset.
Är det inte otroligt? Han som skulle vara där som en Guds tjänare, som en Guds representant, som skulle ta sig an människor som söker Gud. Han var ju den värste. Har du varit med om samma sak? Att du har kommit och sökt Gud? Och så har det varit någon som du kanske har väntat dig att få stöd och hjälp av på trons väg. Som du har velat börja anförtro dig åt. Och han eller hon har ställt sig helt oförstående. Nej, men var det där? Nej, men det kan väl inte vara från Gud? Och så istället för att uppmuntra dig och säga: då ska vi be tillsammans. Så kanske du har blivit så att du har känt dig bortknuffad. Tänk vad allvarligt det är att vi inte stänger vägen för den som söker Gud, utan att vi går med och är med och bär på bönens armar. För är vi med och beder, då kan vi också vara med och tacka för bönesvaret. För visst tror vi på och litar på att det kommer, eller hur? Ja, det är klart. Ja, då så är det ju givet. Är vi med och ber, då kan vi också vara med och tacka. Halleluja! Ja, och dessutom så trodde ju Eli att man kunde ordna så att ruset lite fortare går av. Det hjälper inte vad man gör. Du kan försöka med svart kaffe eller bastu eller vad som helst. Det tar sin tid. Det enda sättet att slippa bli berusad är att inte dricka. Halleluja! Svårare är det inte. Tack. Det är svårt för en del, det vet vi. Men då vet vi att det finns en underbar frälsare som är vår gode herde. Han räcker ut sin hand till dem, och därför ska vi också göra det. Halleluja! Men nu händer något som jag tycker är så fantastiskt. Att när Hanna blir så illa bemött av den här Herrens tjänare, som han hade haft all rätt att vänta sig något annat. Istället för att tänka, ja så det är så de där kristna, de där gudfruktiga är. Och tänka, nu åker jag hem till Efraims bergsbygd och sen sätter jag aldrig mer min fot i det här templet. Istället för det så står det. Men Hanna svarade, nej herre, jag är en ordentlig kvinna. Vin eller öl har jag inte druckit, men jag har burit fram mina sorger för Herren. Tro inte att jag är en dålig människa. Hela tiden var det min sorg och förtvivlan som fick mig att tala. Vi har rätt att bära fram både vår glädje och vår sorg till Jesus. Och det ska ingen förakta oss för. Hanna var inte den enda i Bibeln som ansågs berusad när hon sökte Guds hjälp och när hon hade med Gud att göra. Tänk hur det var den första pingstdagen när de lovprisade Gud för full hals. Då sa man, de är druckna. Och här, när Hanna bad så tyst så det inte hördes ett ljud. Samma reaktion, hon är drucken, hon är berusad. Räkna inte med att världen ska förstå dig. Men nog vore det rimligt att den som hör Herren till och ställt sitt liv i hans tjänst förstår och känner igen en människa som beder och kommer till hjälp. Och så säger hon hur han har burit sig fram sin sorg för Herren. Det har vi all rätt att göra, och det är underbart att då kommer vi också att få bära fram vår glädje för honom. Och nu tycker jag det är så fantastiskt att läsa om Eli som nyss var så styrnackad och verkade alldeles hopplös. Nu ska vi se att Gud hade rört vid hans hjärta. Då sa Eli, gå i frid. Israels Gud ska ge dig vad du har bett honom om. Nu så går vi tillbaka till det här. Har du blivit besviken? Är det kanske någon gammal erfaren kristen som har behandlat dig illa? Ge honom eller henne en chans till. Förklara vad det var som vad det är som ligger på ditt hjärta. Så kan du få vara med om att den personen på samma sätt som Eli kan vakna till. Gud kan väcka en gammal präst till liv också. Halleluja. Han kan väcka en som kanske har stelnat till i både det och det andra. Så att de får vara med och uppmuntra och hjälpa dem som behöver hjälp. Jag kommer ihåg när jag arbetade i Årgäng, hade mycket kontakt med den bilburna ungdomen. Och det hände att någon hade kommit, det var några som kom in där en kväll. Jag tog emot dem och fick komma in där i lokalen. Och de önskade, när de bläddrade i segertoner, önskade sånger. Och en av dem önskade sången som börjar med orden, det finns en källa fylld med blod som flöt från Jesus sår. Tänk att få sjunga det för tonåringar, eller om det var strax däröver, där i ett bönehus. Och sen fanns det då vänner i församlingen som blev upprörda när de kom och hittade att det fanns ölburk och kanske lite snus kvar. Må Gud hjälpa oss att vartenda bönehus blir fyllt av ölburkar och snusdosor som människor lämnar kvar där, därför att de får möta Jesus och gå fria ut därifrån. Det är jobbigt med väckelse, det ska vi ha klart för oss. Det kommer massor av jobbiga människor. Men Gud har ju orkat med oss, så varför ska han inte orka med dem? Och har han älskat oss, varför ska vi inte älska dem? Halleluja! Låt dem vara välkomna i Jesu namn. Och luktar det lite lite si och så, så är det en vällukt inför Herrens ansikte när vi tar emot dem och hjälper dem fram till nådens tron att få ett möte med Jesus.
Halleluja. Ja, vad underbart nu när prästen vänder om och börjar tala tro till den som han nyss var så grinig mot. Gå i frid, Israels Gud ska ge dig vad du har bett honom om. Hanna tackade vördnadsfullt, jag tycker om hennes inställning, och gick sin väg. Och lägg nu märke till, sedan åt hon.
Nu hade hon fått tillbaka sin andliga aptit. Åh, vad underbart det är när en människa får möta den friska församlingsgemenskap där man möts av värme, av kärlek. Då blir man sugen på det som kommer ifrån Herrens bord. Då längtar man tillbaka för att få ta emot mer av det som Jesus har att ge.
Och så står det, nästa morgon steg det tidigt upp och tillbad Herren i templet och vände sedan åter till Rama. När nu Elkana låg med sin hustru Hanna kom Herren ihåg henne. Och när året var till ända hade hon blivit havande och fött en son. Hon gav honom Samuel, ty sa hon, jag bad Herren om honom. Och namnet Samuel betyder Gud hör.
För all framtid och in i våra dagar skulle den här pojkens namn bära vittnesbörd om hur den Gud är. Gud hör. Undra på att jag ville ge det namnet till första sonen. Halleluja.
Tack och lov och pris.
Ja. Nu så är den stora frågan. Hur gjorde Hanna? Höll hon sitt löfte till Herren?
Ja, det ska vi läsa om. Vi läser i slutet av det första kapitlet. Och så står det där ifrån. Vi kan läsa ifrån den 20, står det 25:e versen. Fadern slaktade det slaktoffer som han varje år brukade frambära åt Herren. Sedan förde han fram pojken och offrade tjuren. Hanna och pojken. Tog honom med sig till Eli och sa, hör på mig Herre, så sant du lever Herre, jag är den kvinna som stod här hos dig och bad till Herren. Det var om detta barn jag bad och Herren har gett mig vad jag bad honom om. Nu vill jag i min tur ge honom tillbaka åt Herren. Så länge han lever ska han tillhöra Herren. Och så står det inte att de sjöng klagovisor i Silo, utan det står därefter tillbad de Herren i Silo. Hon fick uppleva glädje när hon gav tillbaka det dyrbaraste hon hade till Gud. Tänk vad stort det är när vi får ge det dyrbaraste vi har till Gud. Det fyller oss med glädje och då kan vi vara trygga att det kommer att gå bra. Så en sista fråga. Ja, fråga är det väl egentligen inte. Jag vill tvärtom påstå att man förlorar aldrig på att ge till Herren. Vi ska gå fram nu till det andra kapitlet och så ska vi läsa ifrån den 18:e versen. Första Samuelsboken 2 från vers 18. Det blir det sista här. Men Samuel gjorde tjänst hos Herren. Redan som gosse hade han en efod av linne. Varje år sydde hans mor en liten mantel åt honom och tog den med sig när hon och hennes man kom för det årliga offret. Då välsignade Eli Elkana och hans hustru och sa, må Herren ge dig barn med denna kvinna istället för den son som hon har lämnat åt Herren. Och hör nu, sedan gick de hem igen och Herren glömde inte Hanna. Hon födde ytterligare 3 söner och 2 döttrar. Men gossen Samuel växte upp hos Herren. Jag vågar påstå att om inte Hanna hade gett Samuel åt Herren så som hon lovade, då hade hon aldrig fått några fler barn. Det hade blivit en engångsupplevelse och det hade säkert varit så härligt, ja, härligt på många sätt och vis. Men Herren kunde väl välsigna henne så mycket mer därför att hon gav tillbaka. Så att Herren såg, här har jag en trogen tjänarinna. Tänk,
5 barn till fick hon därför att hon var trogen mot Herren och var öppen att ge till honom. På samma sätt, när vi är öppna med vad vi är och vad vi har och överlåter det åt Herren, då har han ännu mer att ge oss. Det får avsluta den här predikan. Ja, ni har verkligen tålamod. Jag var bara att konstatera. Vad härligt. Ja, nu ska vi be och inte minst ska vi tacka. Halleluja! Och vi tackar dig, vår underbara frälsare, för allt vad du har gjort för oss. Tack för att du tog emot Hannas bön. Du såg hur ringa hon var, men därför gav du henne en dubbel lott ifrån ditt bord. Du ser om det finns vänner här som känner, jag har inte allt det där som alla andra har. Tack att du har extra mycket att ge till den som känner sitt stora behov här ikväll. Halleluja! Och jag tackar dig att vi får komma till dig som är fridens furste, och så får vi frambära oss som ett levande offer åt dig. Vi ber att du ska ta oss i din tjänst, att du ska använda oss så som du vill. Och vi tackar dig att det som är grunden för allt, det är nåd. Vi tackar dig Jesus för vad du har gjort för oss. Tack för apostlarnas undervisning, ditt ord. Tack för brödragemenskapen. Tack för nattvarden, där vi får fira högtid både med dig och med varann. Tack för bönerna, halleluja, och att varje bön tas emot kungligt av dig, halleluja. Och nu ber jag att du ska röra oss vid oss i det här mötet och utrusta oss för den vardag som vi är på väg ut till, så att vi kommer som dina medarbetare. Tack att du är här för att göra under, i Jesu namn. Amen. Halleluja. Tack och lov och pris. Halleluja. 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 Tack och lov. Och medan vi nu är inför Herrens ande och är i bön, skulle jag vilja sjunga en sång som stryker under det här. Låt oss vara kvar i bön. Och är det någon som blir lite högljudd med det jag sjunger, det gör inte ett dugg. Jag har väl ingen monopol här på att vara högljudd. Utan var fri och låt anden leda. Jesus, att du är underbar. Tack att du är här för att göra under. Och vi prisar dig. Halleluja. Och jag vill verkligen be om att sången inte ska bli ett avbrott, utan bara en del i det, att vi är inför ditt ansikte och hyllar dig. Halleluja. Israels frafall ifra Gud var meget stort. Därför vände han sin åsyn från den bort. Nu Herrens ord var dyrt och prästen gammel var, men tack och lov Guds lampe aldrig slocknet har. Och så kom Herrens ord till Guds profeten Samuel. Nu vill jag göra något nytt för hela Israel, och det skall ringa klart på rörene på en och vär, som hörde får vad Herren nu vill göra här. Vi kan tycka att det ser hopplöst ut ibland, men då är Jesus redo att göra under. Säll om allt i Elis hus så hopplöst ut, så regnet Samuel allikeväl med Gud. Och Herren brukte Samuel, men icke dem. Han skulle leda folket fram till Gud igen. Och så kom Herrens ord till Guds profeten Samuel. Nu vill jag göra något nytt för hela Israel, och det skall ringa klart på rörene på en och var, som hör får vad Herren nu vill göra här. I Silo Herren åpenbarte sig för dem, så det blev väckelse bland Israels barn igen. Till Samuel Gud talte med sitt eget ord, så folket skönte han var Guds profet på jord. Och så kom Herrens ord till Guds profeten Samuel. Nu vill jag göra något nytt
för hela Israel. Och det skall ringa klart på rödene, på en och vär, som Herre får, vad Herren nu vill göra här. Tack Jesus att du är underbar. Tänk att Israels Gud idag densamme här. Ja, i sannhet han nu mitt ibland oss är. Vi ser idag hans härlighet och nåde stor. Och halleluja, det är väckelse på jord. Och så kom Herren så till Guds profeten Samuel. Nu vill jag göra något nytt i hela Viksjöfors. Och det skall ringa klart på rödene, på en och vär som höre får, vad Herren nu vill göra här. Halleluja, tack och lov. Ja, nu så ska vi se vad Herren vill göra. Du som vill ha hjälp i bönen är välkommen fram. Och är det svårt att komma fram, säg till där du sitter så kan vi komma och be för dig. Och så får vi gå inför honom som älskar oss och tar emot med öppna armar. Halleluja, halleluja. Nu är det bäst jag sätter mig så inte jag är i vägen, utan att Jesus får ta hand om resten. Halleluja. Tack Jesus.
Du har hört en underbar predikan.